Jag så vilar jag då stilla. Jag är nöjd med min del. Till dess alla varför de får ett svar. För mitt eviga hopp, det kan aldrig slå fel. Ett arv utan like jag har. Mitt eviga hopp, det kan aldrig slå fel. Ett arv utan like jag har. Amen.
Kära vänner och ni som lyssnar på det här. Jag vill hälsa er välkomna till en stund inför den allsmäktige Guden som har skapat himmel och jord och hav och universum. Jag heter Sigvard Wallenberg och har varit, vad man säger, folkparksartist, entertainer och folkroare i 25 år. Och jag ska nu om en stund berätta om ett mirakel som inträffade i mitt liv, och inte bara mitt liv utan i praktiskt taget hela min familjs liv. Ja, ett verkligt mirakel. Jag vill förankra detta i Guds ord, vad det är som har hänt. För endast om vi förankrade i Guds ord så får det mening och kraft och riktighet. Och jag ska be att få läsa ur Saltarens 40:e psalm. Och jag börjar från den första versen. Stadigt förbidade jag Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det skulle många se och vara häpna och skulle förtrösta på Herren. Så går jag fram i Johannes evangelium och får den förklaring Herren har gett till mig, varför jag överhuvudtaget är ute i tjänst för Herren. Det har inte varit min önskan ifrån början, eller ens en gång mitt hopp, att jag skulle få lov att tjäna Herren ute på fältet, så att säga. Utan när jag blev frälst så var jag mycket glad över att bara få bli frälst och räddad ifrån mitt tidigare liv. Men Herren hade en annan plan. Och varje gång jag har blivit rädd och tänkt att tänk nu om det här är min egen kraft och det är jag själv som ger mig ut, så har jag gång på gång fått det här ordet ifrån min far och min nya arbetsgivare. I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder. Och jag har bestämt om eder att i skolen gå stad och bära frukt, sådan frukt som blivit beståndande, på det att fadern må giva eder vad helst i bedjen honom om i mitt namn. Och min bön måste då genast bli den, att du som lyssnar på vad jag har att säga den här stunden framöver, att det ska gå till ditt hjärta och att du ska utvärdera huruvida det här är bluff, det jag kommer att berätta, eller om det känns i vad jag säger och på det sätt som Herren genom mig får framföra det, som om det vore ärligt och äkta. Endast lyssnaren kan avgöra om det är humbug eller om det är verklighet. Jag må alltså då från början förklara för er, jag är inte pastor. Jag har alltså inte hunnit bli pastoriserad. Jag kan väldigt lite om Bibeln och i Bibeln. Därför jag har inte tillhört den kategorin av människor under min gångna livstid som har studerat Bibeln eller intresserat mig för den. Jag är heller inte evangelist, för en evangelist, som jag säger, han ska kunna sitt vapen. Annars har han inte i fältlinjen att göra. Och vapnet i det här fallet, det är ju Bibeln, Guds ord. Ja, vad är jag då för någonting? Jag låt mig på ett enkelt sätt i en liknelse förklara det. Ponera på att vi är i en rättssal. Och så är det en som heter Andersson här. Han ska dömas misstänkt för mord eller något grovt brott. Vem är egentligen den viktigaste personen här i rättssalen, tänker vi? I det här läget. För det är ju ett allvarligt sak som ska avgöras. Ja, det måste väl vara domaren. Ja, det är inte riktigt säkert. Domaren kan ju inte döma hur som helst. Han måste ju hålla sig till vissa regler. Ja, men åklagaren då, som har haft hela polisväsendet till sitt förfogande för att sätta fast Andersson. Ja, men det finns en som heter försvarsadvokaten. Och han kan ju hela lagboken, och han ska nog få Andersson fri. Ja, så är vi lika virriga över vem som egentligen är viktigast i den här rättssalen. Ända till dess att domaren plötsligt säger: för in vittnet Persson. Så kommer mannen ifrån gatan som ingenting vet om lagrum eller någonting, och så stiger han fram, och så säger domaren till honom: nu ska Persson avge vittneseden, och ni ska lägga fingrarna här på Bibeln, och så ska ni svära att ni ska inte förtiga, tillägga eller förändra. Och så gör Persson det, och så säger domaren: berätta nu vad som hände, för ni var ju där. Ni var ju där. Och vad jag känner mig som, det är ett Guds vittne. För jag var där när det hände. Det hände med mig, det hände med min familj. Och vad jag kan vidarebefordra, det är vad som hände när jag var där. Jag tror att vårt land har blivit sönderpredikat. Det predikas och predikas, och folk ser inte att det händer någonting. Och därför tror jag att jag har en viktig mission i Guds arbete, att åka runt och visa just motsatsen. Jo, det gör det visst det. Den som tar Gud på allvar får se med egna ögon att det händer, det som står i Guds ord. Och vad är det som har hänt? Jo, jag och min familj, vi har fått en fullständig förvandling i vårt liv, ifrån mörker till ljus. När vi minst av allt anade. Och det är om det jag nu ska berätta exakt, så mycket jag minns i detalj om hur det gick till, för att du ska få en bild utav vad Herren gör i dessa dagar över hela världen. Jag heter alltså Sigvard Wallenberg. Jag är lite över 50 år. Jag har vuxit upp i Amerika från början, mina första levnadsår, och sedan så småningom så kom jag till Malmö, och där fick jag växa upp i ett kristet hem, i en frireligiös miljö. Och jag tillhörde en frikyrka i Malmö till dess jag var 15 år. Men jag var en sån här typisk jojo som flög ut och in. Ena minuten väldigt salig, andra minuten ute på hyss och så vidare. Och så småningom så förstod jag att det där höll inte. Och så bestämde jag mig att jag ville i alla fall inte vara till skada för Guds folk och Kristus. Och så beslutade jag mig för att gå min egen väg. Och så småningom så blev jag, som ni alla känner till, artist. Min fru, hon kommer från ett hem som hade raka motsatsen utav atmosfär. Där hade man inte närkontakt med Herren. Hennes far var klar ateist. Och varför jag berättar detta, det är därför att du ska se hur fantastiskt märkligt Herren går till väga när han ska gå till verket för att rädda dem han har utvalt. Vi har 4 pojkar ifrån åldern, var de då vid det tillfället för 2 år sedan, ifrån 12 upp till 22 år. Vårt äktenskap var något av det allra värsta som man överhuvudtaget kan tänka sig. Och jag ska nu inte gå in i detaljer, för det är inte det saken rör sig om. Men jag kan säga dig så pass mycket att mera stridigheter än vad vi hade i vårt äktenskap, det får man leta efter. Våra barn fick växa upp i en fruktansvärd oro. En så svår oro att de inte ens en gång normalt klarade av grundskolan. Utan det var ständiga kontakt med psykologer och läkare och andra för att försöka att finna en väg för att de här barnen skulle klara av det. De fick ständigt känna denna agg, detta hat, höra dessa svordomar, känna stridshumöret och stridsandan mellan mor och far i alla lägen. Utåt var bilden en helt annan. Där var det stora braskande rubriker om populära Sigvard Wallenbergs one man show och det ena med det andra. Och jag hade förmånen att kunna åka över praktiskt taget hela världen. Och jag tittade i mitt pass här förleden och jag konstaterade att jag har hittills besökt 52 länder. Jag har gottat mig i allt det göttaste som denna världen kan bjuda. Jag har haft de mest berömda kändisarna på världsmarknaden som mina kompisar. Jag har fått vara Gunter Sachs artistchef vid flera tillfällen då han har haft sina stora privata galor nere på jaktslotten utanför München och även här i Sverige. Jag har varit bundis med Roger Moore och så vidare, men jag har också vältrat mig bland porrfolkets mest kända, utmärkande folk. Jag har med andra ord gått igenom hela skalan av vad denna världen har att bjuda. Jag vill alltså i detalj försöka berätta för dig hur grundförutsättningarna var när detta mirakel inträffade i mitt liv, som med all eftertryck visar att Gud verkligen lever och att Gud bryr sig om den enskilda människan. Vi flyttar oss nu snabbt fram till sommaren 1977. Jag har varit ute på turné som vanligt. Är på väg hem till Tältaregatan 13 i Limhamn, till vårt lilla radhus. Och har givetvis under tiden jag varit borta varit ute på en massa halligalli. Och som vanligt uttröttad kör jag in på vår lilla gata och stannar bilen utanför villan. Jag har några meter in till köksfönstret. Och som vanligt så böjer jag mig ner och tittar. Är hon hemma? Jo då, hon står där inne i köket. Nästa incheckning det var, ser hon glad ut eller är hon ledsen? Ja, jo då, hon var allvarlig. Hoppsan, nu är det färdigt igen. Och så började jag gå igenom mitt liv. Nå, vad har hon kunnat få reda på den här veckan då? Det är där som hände i Stockholm. Ja, det undrar jag om hon har fått. Nej, det kan hon inte känna till. Men det är där kanske någon har sladdrat om. Och där syntes jag ju och si och så. Och så började jag redan att bygga upp ett försvar som vanligt för att kunna bemöta det som eventuellt skulle komma där inne. Mycket riktigt, när jag kom in så var hon allvarlig och det blev så småningom kväll och vi skulle lägga oss. Och då fick jag höra den kända rösten: barn, vill ni gå ut ett tag, för jag vill tala med pappa. Jag har någonting allvarligt jag ska säga till honom. Och så fick barnen lomma ut ur sängkammaren och så tänkte jag, ja, nu är det färdigt. Vad är det nu som har hänt? Så tittar hon mycket djupt in i mina ögon och så säger hon: Sigvard, du vet att de sista 2 åren så har jag på fullt allvar beslutat mig för att jag skulle ta livet av mig. Att jag inte orkade leva så här. Ja, vadå då? Ja, Sigvard, du vet hur jag har känt det här livet. Och att jag inte orkar leva så här. Ja, vadå? Vad menar du med det? Jo, Sigvard, det har hänt någonting. Ja, så vadå? Och så tittade hon mig djupt i ögonen riktigt för att studera liksom vad hon hade mig. Och så sa hon: Sigvard, jag har blivit frälst. Så sa jag: frälst? Vadå frälst? Ja, Sigvard, jag har blivit frälst när du har varit borta. Frälst? Driver du med mig? Nej, Sigvard, det är sant. Jag har blivit frälst. Vad menar du med? Ja, Sigvard, jag har lagt mitt liv i Guds hand. För jag orkar inte leva längre. Och nu är jag ett Guds barn. Jag talar om en atombomb som hade slått ner. Jag var fortfarande inte övertygad om det här. Tänkte nej men Majgun, skojar du med mig? Nej, Sigvard, jag skojar inte. Och så började hon berätta att söndagen innan hade hennes väninna ringt henne och sagt att du Majgun, vill du följa med mig och min mamma och pappa, vi ska gå i en liten missionskyrka där en predikant som heter Bertil Paulsson ska tala idag. Och om du inte har något för dig, kunde du väl följa med, för Sigvard är väl ute och turnerar. Ja, tänkte jag, sa hon, att jag hade ju ingenting att göra och jag hade ju inte varit i kyrkan på sen jag minns. Jag kunde väl gå dit och spana in vad det var för något. Och så följde jag med väninnan. Sigvard, nu ska du få höra. Mitt i predikan så slår Bertil Paulsson av sin predikan och så säger han: kära syskon, jag har en hälsning från Herren till en speciell människa här i den här lokalen. Men skulle ni allesammans vilja vara vänliga och sluta era ögon, för det gäller bara en speciell människa som är i djupaste förtvivlan och som Herren just nu ska förvandla hela ditt liv rakt upp och ner där du sitter. Och Sigvard, så slöt de ögonen och jag tänkte inte på någonting. Och så säger han: just nu så känner du att det är dig det gäller. Och det är bara en, så det är inte lönt att fler räcker upp handen. Vill du vara snäll och räcka upp handen, så ska Gud förvandla ditt liv där du sitter. Sigvard, du tror inte vad jag säger. Men det kom en kraft som tog tag i min hand. Och så restes den inför mina ögon. Upp så här. Och när den kom upp, Sigvard, så var jag frälst. Det hände någonting inom mig som jag inte kan förklara, Sigvard. Allting bara brast. Och det var som någon tog hand om hela mig. Och så fick jag ett möte med Gud, Sigvard. Jag som aldrig haft med honom att göra någon gång. Ja, vad säger man till sånt? Jag kliar mig i huvudet. Så tänkte jag: käre gode Gud, vad gör vi nu? Här kommer jag hem, icke ont anande och inte gott anande heller. Och så är frun frälst. Ja, det var vackert. Och nu skulle vi ju på midsommarafton, skulle vi på den där festen nere hos våra vänner i Höllviken. Så jag sa att, men du Majgun, vi ska ju på fest nu i alla fall om några dagar på midsommarafton. Nej, Sigvard, det ska vi inte. Åtminstone inte jag, för jag är frälst. Ja, men kära någon. Varför ska, de ska väl inte behöva lida för att du har gått och blivit frälst? Ja, du hör vad jag säger, Sigvard, jag går inte. För jag är ett Guds barn. Och så började jag smeka henne med hos. Och jag försökte på alla vis i världen. Och till slut så hotade jag henne. Och så svor jag. Och så skällde jag. Och jag gjorde allt, för jag ville nämligen på den där festen som vi årligen brukade vara på. Men ser du, det hjälpte ingenting, för min fru var frälst. Min fru hade redan fått ett sånt förhållande till far i himmelen, att när han hade tagit hand om henne hade jag inte en chans att närma mig henne och spoliera det han hade börjat att arbeta i henne. Innan kunde jag klippa till henne. Tyvärr har mina barn fått sett många sådana scener. Och genom åren jag kunde göra allt för att göra livet uttryckligen jävligt för henne och vice versa. Men ser du, nu när jag började att gå på henne, så möttes jag bara av kärlek. Jag fick bara kärlek. Vad än jag sa, vad än jag gjorde, fick jag bara kärlek. Så jag tänkte: gode Gud, vad är detta för någonting? Har hon blivit knäpp? Vad är det här för någonting? Det var kärlek här och kärlek där, och det var kärlek everywhere, som de säger på engelska. Så jag tänkte, det kunde jag inte slåss emot. Där hade jag inga vapen. Där stod jag som en fåne. Vad gör man när en fru bara öser kärlek över en? Jag stod som en idiot och tänkte: god Gud, måtte komma härifrån innan jag själv blev knäpp. Och tänkte: vad ska jag säga för att komma härifrån? Jo, så tog jag fram skådespelartalangen. Och så talade jag om hur trött jag var, hur utsliten jag var. Och jag hade verkligen jobbat. Och vet du Majgun, jag måste få vila ett tag. Ja, Olle, du vet, han tandläkaren, han har bjudit mig på en vecka segling upp i Smögen, och vet du, jag tror att jag måste upp och vila mig. Ja, gör du det, Sigvard? Va? Ja, gör du det, Sigvard? Det kommer att göra dig gott. Får jag åka? Ja, det är klart du får åka. Du är jättetrött, Sigvard. Det syns på dig. Och det kommer att göra dig jättegott. Ut och segla du med Olle. Det kommer... Ja, men Majgun, jag ska upp och segla på Smögen. Och där visste hon ju vad det fanns för blindskär som jag var intresserad i. Men nu när jag säger att jag skulle upp och segla så... Jag åkte, du sa. Ja, men Majgun, hör du vad jag säger? Jag ska upp och segla på Smögen. Jag bara åkte, du Sigvard, för Herren kommer att vara med dig. Ja, så du. Ja, det blir nog bra med det, tänkte jag. Och så gav jag mig iväg. Och som du ser och hör, kära lyssnare, så blev det bra. Och nu ska du få höra. Min fru, bara några dagar gammal baby tillsammans med far i himmelen, hade fått en sån kontakt med sin far att när hon sa, far, åk med Sigvard, så sa far, det ska jag göra. Det visste inte jag då, men det fick jag snart erfara. Jag kom upp till Smögen och var ute och seglade med en av västkustens största skutor med 7 mans besättning, och vi hade ett verkligt lajban som bord, det kan jag lova dig. Så kom lördagen, så seglade vi in på Smögen i god tid för att vi skulle få en bra plats att ligga där vi syntes bra. Men vi kom lite för sent, så vi kunde inte ligga bland alla de andra fina båtarna, utan vi fick ligga runt hörnan borta vid räkaktionsbyggnaden. Och det var ju inte så kul, för där syntes vi inte. Det var ju det som intresserade in på den tiden. Allt nog, så småningom går vi i land. Och jag tänkte väl inte på det mystiska förhållandet just då. Men då inträffade följande fantastiska sak, att plötsligt var alla besättningsmän och min kompis Olle och de andra borta, och jag var lämnad ensam. Om de hade gått och bunkrat eller vad de hade, det har jag ingen aning om. Men efteråt har jag förstått att Herren ville ha mig ensam. Så gick jag där, så tänkte jag, vad ska jag nu göra? Här en lördag eftermiddag. Oj! Smögen kungen, Olle, en gammal kompis till mig. En mångmiljonär som har allt av detta livets goda. Han bodde ju på Smögen. Olle, min gamla kompis som hade varit med mig i Afrika och överallt. Ni vet, en sån där människa som man kan nästan svära på att han är kristen. Som hjälper folk som har det svårt. Aldrig syns eller någonting. Men när det gällde Olle så hade han inte givit något avgörande för Herren. Men han levde faktiskt så. Men det var också en dravaljack, en riktig späcksmakare. Och när han och jag var på fest, då skrattade folk sig tokiga fördärviga. För vi jagade upp varann, och vi hade ett förfärligt gott förhållande. Nu skulle jag upp till Olle, och jag gick upp och knackade på. Och vem öppnade inte om inte Olle? Och så sa, är det du, Sigvard? Du, jag ska ha några fina gubbar på middag nu. Men jag ska backa ut dem kväckt, sa han. Så kommer jag ner på bryggan, så ska vi hålla lite höll igång. Och när Olle sa fina gubbar, då visste vi båda vad han menade. Det var någonting som inte vi var speciellt intresserade av, fina gubbar. Där hade vi sett nog av. Och när han sa han skulle backa ut dem fort och komma ner på bryggan, då visste jag att det var 2 gamla kompisar som skulle mötas. Det var mycket trevligare det. Men det var ju lite genant, jag fick lomma iväg. Kommer ner på den smala bryggan vid hamnen, den så kallade Strögbryggan. Går runt hörnan för att vandra upp ibland alla båtarna. Så plötsligt så var det tvärstopp. Jag kom inte längre. Och varför det då? Jo, där stod minst 1000 personer och glodde utåt havet så här. Och du vet, svensk som man är och skånsk som man är, nyfiken, så titta mig. Vad de glodde på? Jag såg ingenting. Så jag vände mig till en dam som stod där, så sa jag, ursäkta, men vad är det här för något? Vet du inte det? Elida kommer nu. Elida? Elida? Vadå för Elida? Tänkte stå här 1000 människor och vänta på en gammal kär tant. Så jag såg väl förvånad ut naturligtvis. Hon tittade på mig. Ja, du vet den där stora vita båten med de massa ungdomarna som sjunger så härligt om Jesus. Och tack ska du ha. Nu igen, för det hade jag ju glömt. Det hade jag ju lämnat hemma, det där problemet. Men så var jag lite nyfiken. Så tänkte jag, det var någonting som sa här inne, du Sigvard, skulle du kunna dra 1000 personer en lördagkväll så här ifrån badstränder och annat? Nej, det var jag inte säker på. Men så sa de en gång, de är nog frälsta och kristna allihop här. Men jag tittade runt om. Nej, de var målade långt upp under näsan, och de hade kött och En hel del av grabbarna hade påssjukan, ni vet den där plastpåsen som de hämtar på systemet med en massa ölburkar. Och de stod och jojsade här. Men de stod och väntade på Elida. Och det här var ju någonting makalöst. Det verkar ju inte klokt. En massa icke-kristna människor som stod och väntade på en båt med en massa ungdomar som skulle sjunga om Jesus. Det stämde ju liksom inte. Så det var någonting som sa, sätt dig ner och vänta så ska du få se. Så jag satte mig längst bak på en bänk där och det tog väl en kvart, 20 minuter. Så stävade en vit skuta in. Och i seglet stod det Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. På detta att var och en som tror på honom skall icke förgås utan hava evigt liv. Det minns jag ifrån söndagsskolan. Och så satt jag där. Och så brakade sången lös ut över kobbar och skär och i hamnen. Han är min sång och min glädje. Skandinaviens nya nationalsång. Han är min sång och min glädje. Och när jag sitter där så börjar det vältra sig upp och ner inom mig. Och så är det någonting som säger, du Sigvard, vad har du för sång och glädje? Vem är din sång och glädje? Vad har du att ge ut till folk? Vad är det för slags glädje du serverar? Sigvard, du har rest i alla dessa år och serverat ett drävel utav surrogat till sådana som har sökt livets vatten. Och så började den store tuffe Sigvard Wallenberg på sin lilla bänk vid fiskarstugan bakom alla dessa människor. Så började Sigvard Wallenberg fälla den ena tåren efter den andra. Och jag tittade längtansfullt upp emot det där däcket. Och jag tänkte, tänk om han hade stått där uppe istället för att sitta här. Jag hinner inte tänka tanken färdig så får jag en arm om min nacke. Och så känner jag en sån här kompistryckning, ni vet. Men jag var absolut inte intresserad av varken kompisar eller annat. Så jag bara tittade snabbt åt vänster, men vem får jag se? Där sitter Olle, Smögenkungen. Och han tittar inte på mig, men under tiden han klämmer mig om nacken så pekar han upp emot Elidas däck. Och så säger han, under det att tåren rinner ner på hans kind. Du Sigvard, kan du tänka dig vad du och jag skulle varit om vi stod där uppe istället för att sitta här? Då brast det inom mig. Det var någonting som brast. Olle visste inte att Gud i himlen brukade min kompis att trycka ner handtaget på mitt hjärtas dörr så att den skulle öppnas så jag fick in den rösten som så småningom skulle rädda mitt liv. Och jag tänkte, du käre Olle, har du samma tanke som jag? Du som är mångmiljonär och äger allt av detta jordens goda, som har trygga hemförhållanden, en fru och familj där det aldrig har växlat ett ont ord, och ändå sitter du och säger, tänk om vi hade varit där uppe istället för att sitta här. Då klarar jag inte upp det längre, utan jag gick därifrån. Gick runt hörnan och satte mig på däck på skutan och började fundera över mitt liv. Vad händer? Elida backar ut, går runt hörnan, lägger sig framför vår skuta och så börjar de igen. Han är min sång och min glädje. Jag tänkte, gode Gud, jagar du mig eller vad är det? Jag gick i alla fall upp och ställde mig med ryggen emot auktionsbyggnaden bakom alla de andra och stod och lyssnade, och jag stod och grät som ett barn. Det skäms jag inte för. För det var ett tillfälle som jag aldrig glömmer. Det var någonting som höll på att hända här inne. Vad det var visste jag inte då. Men hela mitt inre var fullt upprör. Så backar de ihop grejerna och folk går därifrån. Och precis när de ska packa ihop de sista instrumenten så går skepparen fram till mikrofonen och så säger han, är det någon här som vill ha en sång till? Och det var inte så svårt att veta vem det var, för det var bara jag som stod kvar. Kan ni sjunga? Han är min sång och min glädje. Ja, det ska du få, grabben. Kom igen, ungdomar. Och så brakade det loss. Han är min sång och min glädje. Det slutade med att jag åkte hem. Så kom söndagen. Jag vaknar på morgonen utav att min fru är tidigt uppe och har klätt på sig, gjort sig i ordning och är väldigt orolig, går fram och tillbaks. Jag tänker, vad är det nu för något? Och så till slut så kommer det då fram det som hon hade på hjärtat. Du Sigvard, du vet att jag blev frälst i en liten missionskyrka här i Limhamn. Ja, vadå? Du, jag skulle så gärna vilja gå på gudstjänsten där idag. får jag det?
Är det klart du får gå i kyrkan när du frälst hörs? Klart du ska gå i kyrkan när du frälst. Det är väl klart du ska.
Får jag det?
Ja, det är klart du får.
Du, Sigvard, det är inte så att du skulle vilja följa med.
Jo, det är klart jag ska följa med i kyrkan. Varför har du inte sagt det här innan?
Är det allvar?
Ja, visst är det allvar. Jag ska bara duscha så kör vi.
Plötsligt har den tuffe folkparksartisten förvandlats i det inre till en som har en längtan utav att få gå till kyrkan. Och vi stiger in i det här lilla kapellet i Limhamn. Och istället för att möta den prästen som jag var van vid att känna igen. Ni vet den där som talar. Och så ska Herren i det där. Och som bankar ner den i bänken. Så fick jag höra en ung pastor som stod och berättade om Jesus. Om Jesus kärlek. På ett sätt så jag trodde att Jesus fanns där i bänkraden. Han talade om hur mycket han älskade mig. Och vad han längtade efter att få lov att ta hand om mig. Och jag blev rent ut sagt orolig. När mötet var slut så sa jag till min fru. Du Majgun, ska du inte be pastorn och hans fru komma hem på en bit mat en kväll?
Va?
Vad säger du? Jag sa, ska du inte be pastorn och hans fru komma hem på en bit mat en kväll? De har det inte så fett de där pastorerna. Han kan komma hem och käka en bit. Hon tog mig på allvar och så gick hon fram och talade med pastorn som han hade lärt att känna. Och frågade om Leif Delvert som han hette. Och Anita ville komma hem till oss och äta en bit mat ett par kvällar senare. Och så skedde. Då hade jag beslutat att om han frågar hemma hos oss om jag vill bli frälst, då ska jag säga ja. Hela kvällen gick, men det kom inte en fråga och jag var jätteglad. Nu slipper jag igen. Nu kan jag pysa ut bakvägen liksom. Han frågade ingenting, det var jättebra. Men så avslutade han det hela med att säga, kära syskon, vi har haft det så underbart här. Och dessa gåvor vi har fått av Gud med detta rikdukade bord. Det fordrar faktiskt att vi knäpper våra händer och tackar Herren för en underbar kväll under hans beskydd. Ja, nu är det färdigt tänkte jag. Vad ska jag göra? Leif Delvert han knäppte händerna, de andra bockade huvudet och skulle börja tacka för maten. Och artig ska man ju vara som värd så jag lutar huvudet lite snett så där och låtsas att jag var med på en hörna. Men ser du, nu inträffade någonting helt fantastiskt. Jag ville bli frälst. Men det fanns ingen chans i världen för mig att kunna bli frälst. Och då säger du med en gång, varför det då? Jo, ser du, det går bara att få bli ett Guds barn på vissa speciella villkor. Och det är att ingen kommer till Fadern utan genom Sonen, står det i Guds ord. Och då gällde det givetvis för mig att tro på att Jesus var Guds son. Och det hade jag ju gjort i söndagsskolan. Då var han så levande för mig, Jesus. Och att han var Guds son, det var ju något helt naturligt. Men nu ska jag berätta någonting för er som är ganska märkligt. Minns ni att det fanns en gubbe som åkte runt i världen och i Skandinavien inte minst. Som hette Uri Geller. Som bockade skedar och fick klockor och gå och alla möjliga underliga grejer. Som man fick se på tv eller eljest. Om du tänker riktigt efter så ska du också minna vem som var hans turnéledare. Jo, det var just Sigvard Wallenberg. Och det kan jag tala om för dig. Jag har haft Truxa och alla de här stora trollkonstnärerna i mina shower när jag har rest runt i vårt land och eljest. Och man visste oftast vad det var de sysslade med. Men ser du, när jag turnerade med Uri Geller, då var det någonting lurt. Då var det någonting skumt. Då var det någonting verkligen obehagligt. Och jag minns hur jag sa till honom, du Uri, sa jag, jag ska vara din turnéledare. Du kan väl i alla fall avslöja för mig vad det här är för någonting. För jag kommer backa upp dig i alla fall. Men jag vill ju inte vara ett fån liksom. Och så tog han mig åt sidan. Och så visade han mig inför mina egna ögon såna ruskiga grejer så att jag blev rent rädd. Så sa han, Sigvard, här ser du att det är inte bluff. Och då var två både Aftonbladets och Expressens fotograf närvarande också. Det här var vid vårt första möte i Köpenhamn på en hotellrestaurang innan vi skulle ge oss ut på turné. Men sen frågade jag honom gång på gång, ja men vad är det för krafter du jobbar med? Och till slut så sa han, jo jag ska avslöja det för dig, sa han. Du förstår, det är Guds kraft. Nej du, tänkte jag. Nej du gubbe lilla. Där avslöjade du dig. Den guden jag hört talas om, han har inte tid att åka runt och bocka teskedar och sånt i folkparkerna. Och få gamla klockor att gå. Han har annat att syssla med. Nej du gubbe, då vet jag vad det är för makter du kör med. Och så hoppade jag av turnén. Men det inträffade något under turnén. Och det var att den söndagsskols Jesus som jag hade lärt att känna som Guds son, den hade slätats ut. Därför jag fick någonting inom mig som sa att, du vet, för 2000 år sedan då var folk väldigt vidskepliga. Och då kanske det, den där Jesus, att han var någon sån där Uri Geller som fixade och grejade. Och så plötsligt så trodde alla att han var Guds son. Nej, han var nog en sån där tomtegubbe som Uri Geller. Och så slätades Jesus bort. Och nu, kära vänner, när jag ville bli frälst, då hade jag inte en chans. För jag trodde inte på Jesus som Guds son. Satan hade med andra ord byggt en vägg ifrån marken ända upp i himlen förbi min far. Så jag hade inte ens en gång chans att se min far. Och den väggen gick inte att komma över. Och nu inträffade, när jag ska böja mitt huvud på sned där och knäppa mina händer och vara med när de ska tacka för maten, då är det en röst inom mig som säger, du Sigvard, tro, vad är det för någonting? Ja, hur ska jag veta det? Sa det. Vad säger Guds ord om tro? Sa rösten. Ja, hur ska jag veta det? Jo, där står att tron är en gåva. Jaså, ja, det är möjligt, sa jag. Sigvard, vad kan man göra för att få en gåva? Ja, man kan väl be om den. Och med en gång gick det upp för mig att någon, jag måste då säga någon, gav mig nyckeln till möjligheten att få bli frälst. Något hade sagt mig att jag kunde be om tron på Jesus Kristus som Guds son. Och så sa, käre gode Gud, låt mig få tro på Jesus som Guds son. Käre gode Gud, låt mig få tro på Jesus som Guds son. Tror du det fungerade? Är du så dum så du tror att det fungerade? Ja, du får vara dum då. För det gjorde det, annars hade jag ju inte stått här ikväll. Jag står ju här som ett vittne på ett mirakel inträffade. Ena sekunden så trodde jag inte på Jesus som Guds son. Nästa sekund hade jag söndagsskols Jesus fullständigt klar för mig som Guds son. Och då visste jag att det var bråttom. För jag skulle kanske börja tvivla om ett ögonblick igen. Så jag skrek, käre Jesus fräls mig, käre Jesus fräls mig, käre Jesus fräls mig. Och jag kan ju tänka mig vad pastor Delvet och de andra tänkte som satt och tackade för maten. När världen plötsligt började gala, käre Jesus fräls mig. Men jag kan också tänka att de blev tacksamma till himmelens Gud när de fick lägga händerna på mig och bedja mig över gränsen till livets vatten.